kväll och välkomna till Värnamo församlingsnärradio programmet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo köka enligt Matteus evangelium, och det är Håkan Sundliden som håller i detta. Jag som är producent och tekniker för programmet heter Ulf Gustafsson, och det är del 19 vi har kommit till.
Välkomna då till Andreas kapellet och till bibelförklaringarna över Matteus evangeliet. Vi har nu kommit till kapitel 6, vers 25. Jag bara bläddrar här i mitt utkast och ser sammanhanget. Då är det ju så att i bergspredikan så talar Herren Jesus om för sina lärjungar att de är världens ljus. Och det är ni som lyser upp här i tillvaron, och genom ert liv och leverne så blir ni också vittnen och föredömen för andra människor. Och då kan man fråga sig hur det ska gå till. Och då ett sätt att lägga ut bergspredikan är att tala om att det här sker i vårt förhållande till lagen. Det har vi talat om. Och nu det andra delen här så talar vi om att det sker. Förlåt, andra delen har vi också gått igenom. Det sker genom gudstjänsten, och att i det fromhetslivet rättare sagt så kommer det till uttryck. Men i båda fallen så har Jesus visat på hur viktigt det är med ett odelat hjärta. Och det talade vi om förra gången. För när vi kommer in på den tredje delen här, 6:19-7:12, som handlar om att förverkliga sitt kristna liv genom gärningarna. Eller inte bara gärningarna i snäv bemärkelse, utan alla gärningar i livet. Alltså i ordets vidaste mening. Det rätta livet skulle vi kunna tala om. Den rätta livsstilen. Och så ger Jesus oss nyckeln till att förstå det här när han talar om hjärtat. Och förra gången så strök jag under, jag vet inte hur många gånger, jag nästan tyckte det var lite tjatigt. Men det visade ju sen också efter när vi hade stängt av inspelningen att det var behövligt. För att detta med att vårt hjärta är odelat, det är någonting som till och med kan kännas främmande för många kristna. Eftersom vi har styckat upp tillvaron i vårt västerländska samhälle och vår kultur. Så delar man upp så att man har arbete och fritid. Och man har olika sektorer i livet, som vi har helgdag och vardag. Och vi kan till och med märka att ibland så är den kristna tron en sektor i livet. Så tänkte man ju inte alls på Bibelns tid. Utan där var man införstådd med att allting går tillbaka till mitt eget hjärta. Det står i Ordspråksboken 4:24, tror jag, att framför allt må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Så tänker ju inte en västerlänning normalt sett, utan man tänker att det är livet som kommer till mig, och livet far ibland illa med mig, och jag lär mig utav livet. Så tänker vi. Medan österlänningen tänker att livet är någonting som finns i hjärtat. Och det är från hjärtat som vi upplever det som är utanför oss själva. Och det är från vårt hjärta som vi tolkar allting. Och vårt hjärta, det är både gott och ont. Men det är odelat. Det är med hela mitt hjärta, både med mitt goda och mitt onda, som jag är kallad att följa Gud. Det omfattar hela mitt liv. Och det är så också man ska förstå alla de här förordningarna och stadgarna i Gamla testamentet. Man var alltså väldigt mån om att Israels Gud skulle vara närvarande på livets alla områden. Eller att omvänt, att livets alla områden var reglerade in under Israels Guds herravälde. Så det är en annan syn. Och den där synen tror jag vi kan tillägna oss, även om vi är västerlänningar. Och jag tror att det är viktigt, inte bara därför att det är nästintill nödvändigt om vi ska kunna förstå mycket av det som står i Nya testamentet. Men också, och här kan jag inte säga mer än vad jag tänker, men också därför att jag tror att den bibliska världsbilden, som kan verka förlegad i många stycken, ändå är den riktigaste när det handlar om den andliga världen och själva livsförståelsen. Jag har inte hittat någon annan rabbin eller någon annan bibellärare som skulle ha bättre kläm på tillvaron än vad Jesus har. Utan jag tror att han är outstanding. Här finns en nyckel till en världsförståelse, till en livsförståelse. Så också det är ett skäl till att lyssna till honom och tillgodogöra sig det som han gör. Många av de värderingar som vi har fått under årtionden, och själv har jag ju läst Bibeln sedan jag var 13 år varje dag, de kommer ju utifrån skriften. Och jag har aldrig märkt att det har varit någon belastning när det gäller att förstå vad som händer i min omgivning. Eller att förstå vad som händer i människors hjärtan eller vad som händer i en församling. Tvärtom så upplever jag denna kanske något i vår tid annorlunda förståelse som en oerhörd tillgång. Så det rekommenderar jag, och det varmaste, att läsa Bibeln med en sån öppenhet så att du också tillägnar dig den världsbild som finns där. Och då talar jag inte naturlära eller geografi i första mening, det förstår ni säkert, utan jag talar ju om de andliga värdena, värderingssystemen. Vi har odelade hjärtan när vi följer Gud. Och bara det är en befrielse. Tänk alla dessa kristna som man har stött på och som känner att de är delade. Man vill med hela sitt hjärta följa Gud, men i sin hjärna så är man införstådd med att man inte gör det. Och så spelar man ut det här emot varandra och så blir man kluven. Innan jag var kristen var det någon som sa till mig en gång, då var allting så enkelt här i livet. Då kunde jag leva precis som jag ville. Men sen jag blev kristen, då var allting så besvärligt. För då måste jag hela tiden tänka på att göra det med Guds vilja. Jag får inte göra det jag själv vill. Och så är det här två motkrafter i mitt liv som gör att jag nästan är andligt kluven i hela mitt inre. Ja, men då har man inte riktigt förstått det som jag försöker säga. Du har lämnat att bli en kristen är inte att tillägna sig det goda. Att bli en kristen är ju att ge hela sitt liv till Gud. Odelat, och följa Gud odelat. Sen att vi får släpa på den kötsliga naturen och att det onda är verksamt också i mitt liv, det är en annan sak, men det är av underordnad betydelse. Jag måste naturligtvis satsa på, fokusera på det enda nödvändiga. Det vill säga att kunna tillgodogöra mig Guds evangelium och att ge mig själv också med mitt goda till Gud. Det blir A och O i mitt liv, den här relationen till Herren. Och så hann vi med lite grann på slutet också förra gången om tron. Jag talade om att tron är en makt som finns inom varje människa. Varje människa har tro. Och i andra Korinthierbrevet 4:13. Vi hann inte med att slå upp de här, och det var väl inte det viktigaste förra gången. Men nu när vi har nästan en timme på oss, då kan vi väl ta oss tid och slå upp det här. Andra Korinthierbrevet 4, vers 13. Där skriver Paulus: vi äger samma trons ande som det talas om i skriften. Jag trodde, därför talade jag. Och så vidare. Så du ser att där talar Paulus om tron som en andemakt som är verksam inom honom. Tron är inte ett intellektuellt försanthållande här, utan tron är en kraft, en andemakt som är verksam inom oss. Du kan också se i Hebreerbrevets 12:e kapitel. Där Hebreerbrevets författare säger om denna tro. Hela kapitel 11 förresten handlar ju om tron. Och nu ska ju inte det här bibelförklaringen handla om tron, så att jag hoppar över allt som där sägs om tron. Men i det 12:e kapitlet, vers 2, så står det: låt oss ha blicken fäst på honom som är trons upphovsman och fullkomnare. Jag vill minnas att det i någon äldre översättning stod trons hövding och fullkomnare. Men alltså ordet där på grekiska, eller det som det betyder här i sammanhanget, det är ju att Jesus Kristus är trons början och slut. Så upphovsman är ju en bra översättning här, tycker jag. Och därmed så är vi inne på nästa lilla bit som behöver kanske förklaras när det gäller tron. När jag säger att alla har tron. Och det är att det är skillnad på tro och tro. Tron finns på olika nivåer. Och det är på den första nivån, det vill säga på skapelsens nivå, som man kan säga att alla människor har tro. Den behöver ju inte ens vara religiös. Jag tror att när jag går över gatan så kommer jag inte att bli överkörd. Om jag trodde att jag skulle bli överkörd så skulle jag inte ge mig ut på gatan. Alltså i allt vad vi agerar så tror vi. Jag tror att jag ska ha semester i september. Men vi vet ju inte om vi ens lever när vi kommer till september. Alla människor tror på något, brukar vi säga. Den tron som är på skapelsens plan, det är en sak. Den är en nödvändig förutsättning för att man ska kunna ropa till Gud eller be till Gud. Alla människor kan alltså be till Gud och söka Gud. Men att vara kristen, det är någonting annat. Det betyder att ha tagit emot Jesus Kristus som är trons upphovsman och fullkomnare. Det vill säga, när Jesus Kristus kommer in i ditt liv, då får du trons gåva. Du får en gåva, en trons gåva som gör att du kan tro på sånt som du inte kunde tro på innan. En människa som inte är kristen kan inte knappast tro på att Gud har uppenbarat sig i Jesus Kristus, eller att Jesus Kristus kunde gå på vattnet vid ett visst tillfälle. Kan knappast tänka sig heller den tanken att han faktiskt har uppstått från de döda. För att inte tala om sådana saker som att han skulle vara andligt närvarande, verkligt närvarande i bröd och vin varenda gång vi firar nattvarden. Vem kan tro på något sånt? Bara den som har fått gåvan ifrån Jesus Kristus att tro på detta. Tro finns alltså inte bara på skapelsens plan, utan finns också på frälsningens plan. Så när Jesus Kristus får utrymme i mitt liv, påverkar mig och jag bejakar detta. När jag blir frälst, som de skulle ha sagt i något annat sammanhang, född på nytt, omvänd. När jag blir en lärjunge, då har jag tro som jag inte hade innan. Och det märkliga är att om man tittar på det där rent kyrkohistoriskt, eller märkligt, det kanske inte är så märkligt, men det är att varje gång som det blir väckelse i något sammanhang, alltså en kristen väckelse, så finns det en levande tro på Guds ord. Och utav alla dessa människor som bara jag har sett komma till tro genom åren, och det finns exempel här också, så är det kännetecknande att de alla får en kärlek till Guds ord. Hade man inte innan. Men när trons ande finns där, då läser man Guds ord, man har hunger efter Guds ord, man lyssnar till Guds ord på ett helt annat sätt. Tron finns också på en tredje nivå, nämligen på helgelsens nivå. Alltså att vi alla, fastän vi alla har del av frälsningens trosgåva i våra liv och bekänner Jesus som Herre och Frälsare, så kan man ändå säga som oss att vi har olika mått av tro. Och vi kan ha olika mått av tro vid olika tillfällen. Jag tror jag har nämnt, kanske, jag vet kanske inte här förresten, jag tänker efter, men vi skulle be för våran lille pojk Viktor, det här är många år sedan, som hade en svår eksem. Han hade för torr hud redan när han föddes. Och vi bad ju att han skulle bli frisk och helbrägda jord. Och vi tyckte väl inte det hände någonting. Men så en kväll, han kan ha varit 4 år gammal, 4 eller 5 år gammal. Så fick jag tro på att ikväll kommer Gud att helbrägda göra honom. Och när jag säger att jag fick tro för det, så menar jag verkligen att jag var övertygad. Helt övertygad. Och jag ska inte berätta i detalj, men jag var så övertygad om det, så jag skyndade mig hem. Och tog inte ens hissen, fast vi bodde på 4:e våningen. Jag gick fortare att ta trapporna. Och kommer in, för jag ville skynda mig innan tron försvann. nu ska det ske liksom. Och så framme, han hade gått och lagt sig, så Kari fick ta upp honom och vi smorde honom med olja. Och vi bad tronsbön i Jesu namn. Och det hände ju ingenting. till synes. Men på morgonen därefter så var allting helt borta och har inte kommit tillbaka sedan dess. Man kan få en särskild tro vid vissa tillfällen. Om man ska be för en sjuk, eller det kan vara andra saker också. Du har säkert varit med om det också. Trons nådegåva kallas det. Det betyder inte att man alltid har en sån tro och alltid kan be för alla som är eksem. Så du ser att tron finns på olika nivåer. Skapelsens, frälsningens och helgelsens. Och det kan vara bra att både hålla ihop och hålla isär de där tre nivåerna. Det finns en annan distinktion man ska göra också när det gäller tron. Och det är den som är distinktionen mellan hebreiskt och grekiskt. Alltså mellan hedningarnas sätt att tro och det judiska eller bibliska sättet att tro. Därför att i det västerländska sättet att tänka tro så tänkte man just som så. Grekerna tänkte som så och vi tänker som så. Jag har till och med sagt, uttryckt mig på det sättet så att ni skulle kunna tro det, så att ni har hört det från mig också. Nämligen att tron är en förmåga. Denna förmåga, trons förmåga, trons muskel, den går att träna. Så att man kan alltså träna upp tron. Och så undervisas också i en del kristna sammanhang. Att man läser mycket i Bibeln till exempel, så får man mera tro. Eller man ber på ett visst sätt, eller ja, hur man nu beter sig andligt för att få mera tro. Man praktiserar sin tro och så växer man i tro. Det där är väldigt mycket präglat utav ett västerländskt sätt att tänka. För så tänkte grekerna. Det ska inte förväxlas med det bibliska sättet att tro. För judarna är inte det tro i första hand. Det som är unikt för den judiska tron, det är inte att man tror. För det gör alla. Icke-judar också. Det är inget speciellt att judarna tror. Det som gör det judiska folket speciellt, det är den Gud de tror på. Trons föremål, så att säga. Och det är den man berömmer sig av. Man talar om vår Gud. Ingen är som vår Gud. Det är Israels Gud som har utvalt Abraham och det judiska folket, som har gjort att det judiska folket är speciellt. Men det speciella ligger inte hos folket utan hos Gud. Gud är upphöjd över allting. Ingenting kan jämföras med honom. Det är det bibliska sättet att tro. Inte att vi tror, utan den vi tror på. Det här finns, tycker jag, det här är en nödvändig nyckel för att kunna förstå vissa bibelord. Ni känner igen det här bibelordet där, vi behöver inte slå upp det, men där Jesus säger till sina lärjungar: om ni hade tro, vore den blott så som ett senapskorn. Och så säger ni till det här berget: upp, kasta dig i havet. Så kommer det att ske så. Då tänker man som västerlänning: oj, då måste man ju ha en väldigt stor tro eller en väldigt stark tro. Det finns väl ingen som kan ha en sån stor tro så att man kan kasta ett berg i havet. Vi kan ju knappt lyfta en stol även om de gör sånt i vissa sammanhang. Men det är det västerländska sättet att tänka. Men med det hebreiska, det bibliska sättet att tänka, så skulle man få en annan tolkning. Då skulle man säga så här, att Jesus lär oss att vi kan, om vi så har så lite tro som ett senapskorn, så är det ju en liten tro på Gud. Nämligen på den Gud som har makt att kasta berg i havet. Vi tror på en Gud som kan kasta ett berg i havet. Och vi kan be eller säga att det berg ska kasta sig i havet, och Gud kan göra det som svar på vår bön. Alltså en helt annan tolkning. Då är det inte orimligt heller. Och det är inte orimligt det som Jesus säger. Vi som har levt i Bibelns värld och försöker tillägna oss de bibliska värderingarna, vi tillägnar oss naturligtvis den dimensionen också. När du eller jag ber, så är ingenting omöjligt. Saker och ting förändras genom våra förböner. Inte därför att vi ber så stort och rikt och starkt, utan därför att vi har en Gud som svarar på bön. Och för denne Gud är ingenting omöjligt. Ingenting omöjligt. Alltså, ingenting omöjligt för oss, för vi har en Gud för vilken allting är möjligt. Och därför är det som jag brukar säga ibland och har sagt, att om man rör sig i ett riktigt kristet sammanhang, som vi gör här och i våra församlingar, då skulle man ju aldrig någonsin höra sådana tongångar som att nej, det går inte. Nej, det är omöjligt. Och så har vi ju inte gjort förut. Och vad ska vi få pengar till det? Alltså, den typen av tänkande hör egentligen inte hemma i vårt sammanhang. Man skulle istället höra, kan det vara Guds vilja? Ja, men tänk om det är Guds vilja, då ber vi så. För Gud är inget omöjligt. Han kan ge oss allt guld och silver som behövs till det här. Alltså, en hel trons ande. Och om du har inte bara individ, utan du har en gemenskap som är präglad av trons ande, det är klart att det händer saker. Vi skulle nog behöva tala mycket om tro, men det ska vi inte göra nu, för det här var ju bara inledningen. Därför att det här avsnittet som vi ska ta nu, det handlar om tron. Det avsnitt som vi ska ta nu, det är alltså Matteus 6, vers 25 till och med 34. Och det handlar om att tro på Gud, eller att lita på Gud. Det är faktiskt också överskriften här i Gerts bibelöversättning som jag har nu. Och då så säger Jesus, därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv och så vidare. Alltså, det är precis det jag har sagt också. Jesus talar om ett odelat hjärta. Han talar om att vi ska ha vår skatt hos honom och så vidare. Ja, vi talar om tron. Nu börjar det. Därför gör er inte bekymmer. Därför att för Gud är allting möjligt. Det där lilla ordet därför i inledningen på det här stycket är alltså viktigt. Varför ska vi inte göra oss bekymmer? Ja, det är ju det han har talat om här tidigare. Han har talat om i vers 19 till och med 21 om att ha sitt hjärta hos Gud. Och att vi inte kan tjäna både Gud och mammon, utan att vi är insatta i Guds sammanhang. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Ni ska tjäna Gud med ett odelat liv. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer. Ni ser hur det hänger ihop. Men ni ser också och kanske förstår att det kan vara svårt för människor att ta till sig bekymmerslöshet. Om man inte från början är odelad i sitt hjärta och tror att Gud är närvarande och hjälper oss med livets alla svårigheter. Finns inte det i botten, så hur ska man då kunna vara bekymmersfri? Men finns det i botten, då kan man leva bekymmerslöst. Och det märkliga är att i det här avsnittet, vers 25 till och med 34, så är själva andemeningen i det avsnittet, det är just det bekymmersfria livet. Och hur kan jag säga det? Jo, det kan jag säga, och det kan jag säga igen när vi har gått igenom det här, men redan nu kan jag säga att Jesus säger det tre gånger bara i den här texten. Titta nu i vers 25. Gör er inte bekymmer för ert liv. Och sen kommer du ner till vers 31. Gör er alltså inte bekymmer. Och så vidare. Och så vers 34. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Det är ju temat för hela den här undervisningen. Att leva utan bekymmer, eller att inte göra sig bekymmer åtminstone. Man kan säga så här också, om vi vill uttrycka det tvärtom så att säga. Nämligen att bekymmerslöshet är en gåva ifrån Gud. Det ligger i trons väsende, i trons ande, så finns det glädje och frid och tålamod och så vidare. Där finns också bekymmerslöshet. Därför att i trons väsen så ligger ju detta att man litar på Gud. Gud har allting under kontroll. Gud låter allting samverka till det bästa. Jag är väl medveten om att det sker sånt som inte är Guds vilja också i våra liv. Och att vi kunde vara ledsna och bedrövade för det. Men Paulus säger så här: vi vet. Och det här säger han genom tron. För att han har lärt känna Gud. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är i Romarbrevet 8, 26 vill jag minnas. Och det är ju där han också talar om att den här tidens lidande betyder ju ingenting om man jämför med den gåva som Gud har gett oss. Det evighetsperspektiv som har förts in i våra sammanhang, in i våra liv. Det bryter igenom alla livets dimensioner. Ja, visst, jag förstår att det är en sak att säga det och att sörja har sin tid och att brottas med frågor och så, det har också sin tid. Va? Så det är inte, jag försöker inte nonchalera det, utan det jag försöker göra det att föra in ett annat perspektiv, nämligen ett bekymmersfritt perspektiv. Om Gud är närvarande så får du ett annat perspektiv, och det är viktigt. Och då kan man ju fråga sig hur det där ska gå till. Och då svarar Jesus på det i det här sammanhanget. Och han ger oss tre argument kan man säga. Och det första argumentet vi läser här nu. Ja, det är fortfarande vers 25. Alltså, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska kläda er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på fåglarna under himmelen. Inte sår de, inte skördar de och inte heller samlar de i något i ladorna. Och ändå får de sin mat av er fader i himmelen. Är ni inte mycket mer än dem? Vem av er kan med all sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni bekymmer för kläder? Se på markens liljor, hur de växer. De arbetar inte, inte heller spinner de. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu gräset på marken som står där idag och imorgon kastas i ugnen får sådana kläder av Gud, skulle han då inte ge er ännu mycket mer, ni klentrogna? Han ger oss här tre stycken argument. Det första argumentet är att ni är mycket mer värda. Se vilken omsorg Gud har om naturen. Se vilken omsorg om Gud har om sparvarna, om liljorna på marken. Han har omsorg om dem, om naturen. Men ni är ju mer värda än vad de är. Ni är ju skapade till hans avbild. Kristus har gett sitt liv för er. För att ni ska kunna leva i harmoni med Gud. Om han nu visar en sån omsorg om skapelsen, hur mycket större omsorg ska han då inte visa om er? Det är det första argumentet. Gör er alltså inte bekymmer, utan räkna med att Gud bryr sig om. Gud ser dig, han bryr sig om dig. Han är närvarande i din lägenhet, i ditt hus. Det är det första argumentet, och det är inte lätt att argumentera emot det argumentet. Det andra argumentet, det är att vi vet att vår fader försörjer oss. Det står så här i vers 31 och ja, vi kan läsa från 31. Gör er alltså inte bekymmer, säg inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker ju hedningarna. Men er fader i himmelen, han vet att ni behöver allt detta. Alltså hedningarna och hedningarnas livsstil präglas av deras liv. Som går ut mycket på att äta och dricka, vad man ska klä sig med och vad man ska ha för det ena och det andra. Men en kristen människa vet ju att Gud har omsorg om oss. och förser oss allt med allt det här. Vi behöver ju naturligtvis också arbeta och tjäna pengar, och visst kan vi välja vilka kläder vi ska ha, så det är inte det handlar om. Det handlar om att inte jaga efter sånt som är fåfängligt, sätta sitt hjärta till de här sakerna. Det är det handlar om. Men det gör hedningarna. De är oroliga för att de inte ska få. Men ni vet ju att Gud förser er med allt det ni behöver. Vi har ju alla här fått mat varenda dag så länge vi har levt. Så varför då gör sig bekymmer för nästa veckas ätande? Vi har ju alla haft kläder på oss, och vi som lever i sådana svinkalla vintrar i vårt klimat. Vi har väl frusit någon gång kanske, men vi har alltid haft det vi har behövt. Så varför gör sig bekymmer för nästa vinter? Vi behöver inte det. Vi behöver istället vara måna om att Gud ska vara närvarande med sitt goda. Vi behöver tänka på de andliga dimensionerna. Det som kanske är mer självklart för människor som lever just i nöd. För när man inte hade någonting att äta och inte hade några kläder, då hade man åtminstone en bra relation med Gud. Och man överlevde på något sätt, eller man bad intensivt till Gud. Nåja, allting har två sidor, men det här är ett argument som Jesus ger oss. Han säger att ni ska veta att er fader i himmelen, han vet att ni behöver allt detta. I vers 32. Det tredje skälet till att inte bekymra sig, det är att det är dumt att bekymra sig. Och jag brukar tänka på ett tillfälle. Jag fick veta att jag var tvungen att dra ut en visdomstand för ett antal år sedan. Och eftersom min tandläkare inte kunde göra det, för det var för omständigt, och han började beskriva där hur de där rötterna hade växt runt käkbenet, så det gick inte att dra ut det, utan man får såga upp det, och det kan de bara göra på en specialkirurgisk avdelning uppe i Nässjö. Så började jag oroa mig för den där dagen jag fick den tiden. Den där tiden, den låg ju kanske, jag vet inte, 3, 4, 5 veckor framåt i tiden. Så under så lång tid bekymrade jag mig för det här. Det är dumt. För det gjorde ju att jag gick ju igenom det här. Och jag var ju inte något lugnare när jag väl kom dit. Om jag inte hade bekymrat mig, så hade det ju, som Jesus säger, varje dag har ju nog av sin plåga. Då kunde jag kunna isolerat bekymren till den dagen. Istället så tar man ut det i förväg. Tänk om det hade blivit så att av något skäl att det hade ordnat sig ändå då. Det hade gjort mig bekymmer i onödan. Och bekymmer, vet ni, det liknar Jesus när han talar om den fyrhanda sädesåken vid törnen och tistlen som växer i vårt själsliv och som kväver trons ande. Han säger, ni ska se upp med bekymmer. Och apostlarna säger också, gör er inte bekymmer utan kasta era bekymmer på Herren. Och det säger de inte för att moralisera, utan därför att de vet att det fördärvar själslivet hos oss. Och gör man sig riktigt, riktigt mycket bekymmer, då kan man ju få hela livet förstört. Ni har säkert, precis som jag, träffat människor som verkligen arbetar på att förstora upp sina bekymmer. Det är inget sunt själsliv. I trons gåva så ligger en förmåga att lita på Gud på ett sådant sätt så att man inte behöver göra sig bekymmer för saker och ting. Gårdagen är förbi. Morgondagen har vi inte sett. Idag hjälper Herren. Att leva i nuet. Det är en huvudfaktor, en huvudsak i Jesu undervisning. Så det var bra det att vi fick höra det, för då kan vi ju sluta med att göra oss bekymmer. Att vi har bekymmer och att varje dag kan vara bekymmersam, det är en sak, men vi ska inte göra oss bekymmer. Det är nog med dem som vi har, utan att behöva göra oss, skapa egna bekymmer. Så var noga med det. Utan varje gång som du känner att det håller på att växa bekymmer i ditt liv, så kasta det på Herren och be om att få bli fylld med trons ande istället. Här finns ett sätt att argumentera hos Jesus som jag vill att ni ska lägga märke till. Det är nämligen så att det här argumentet, som ett huvudargument hos Jesus, det är ett känt rabbinskt argument. När rabbinerna tolkade skrifterna och argumenterade med varandra om vad som var rätta och felaktiga tolkningar och så, då slipade man argumenten allt eftersom tiden gick. Och ett argument heter kalveshomer, som betyder från det lätta till det tunga. Och du hittar det i nu ska vi se här. Vers 30 sa du. Ja, det kan man säga. För att om nu gräset på marken som står där, det är ett argument som är lätt att inse. Och så går man över till det som är tungt. Om det är så självklart när det gäller skapelsen, hur mycket mer självklart är argumentet ska det då inte vara när det handlar om oss som är så mycket viktigare. Det är det sättet man argumenterar på. Du kan titta i kapitel 7, vers 11. Där kommer det igen. Där talar Jesus om oss människor som föräldrar. Och vi är ju inte rakt igenom goda, utan vi är ju i stora stycken onda. Men vi förstår att ge våra barn goda gåvor. Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himmelen, han som är genomgod, ge er goda gåvor? Det är argumentet. Du har det också i kapitel 10, vers 25. I slutet där: har de kallat husbonden Jesus själv för Belzebul, så skall vi, hans husfolk, få heta det ännu mer. Alltså det är ingenting att förvåna sig över. Du har det i kapitel 12 också, vers 12. Där det handlar om det där fåret som man får dra upp på sabbaten. Jo, det får man ju dra upp. Jag är inte en människa mer värd än ett får. Så det här är ett vanligt rabbinskt sätt att tänka, som kan vara bra att införliva i sitt eget tänkande också. Paulus säger det i Romarbrevet: om Gud har skänkt oss sin son på Golgata kors, hur mycket mer ska han då inte skänka oss allt tillsammans med sonen i hans uppståndelse? Har man fått det där argumentet klart för sig, då ska man egentligen inte behöva tvivla någon gång på Guds kärlek. Om Gud har älskat skapelsen, eller om Gud har gett sin son, hur mycket mer ska han då inte bry sig om mig? Ja, det kan du sitta och meditera över. Så det är ett bra argument. Men innan vi lämnar det här i avsnittet 6, 25, 33 eller 34, så är det en annan sak som jag vill ta fram här, som vi har tagit fram i våra cellsammanhang. Så det är inte alldeles nytt för alla här, men för många är det nog nytt. Det är i vers 26 där Jesus säger: se på fåglarna under himlen, eller se på liljorna, på markens liljor, hur de växer i vers 28. Det där lilla ordet se heter på grekiska katamattete. Och på grekiska så betyder det, så är det alltså ett tungt ord. Det betyder se i betydelsen betrakta, iaktta, studera. Det skulle kunna användas som ett ord som när man forskar. Alltså lär, se på markens liljor och lär av dem. Utforska hur de växer. Och så dra slutsatser utifrån det. Och vad är det för någonting vi ska se? Vad är det för någonting vi ska lära? Vad är det för något vi ska utforska? Vad är det vi ska förstå? Jo, vi ska förstå att Gud har sådan omsorg om liljorna, att Gud ger växten åt liljorna. Alltså liljorna, de bekymrar sig inte för att växa och när de ska gå och slå ut i blom. De har inga svår, de tar inte i för att växa. Utan det sker av sig självt. Ni ska lära er av markens liljor. När det gäller att växa till sin inre andliga människa. När det gäller bönens liv. När det gäller den andliga tillväxten. Som vi talar om inte minst i cellsammanhang. Och vi vill gärna se hur det växer både i kvalitet och i kvantitet. Så det är lätt att göra sig bekymmer. Gör inte det. Därför växt är någonting som Gud ger. Vi kan inte göra någonting för att det ska växa. Den här forskaren, en tysk forskare, Christian Schwarz, som har lyft fram det här i sin forskning. Han menar att det här är en central tanke i all Jesu undervisning. Så Jesu undervisning handlar inte om hur man ska be eller hur vi botar sjuka eller vad vi ska säga och hur mycket vi ska kunna och så vidare. Utan det handlar om att förtrösta på att Gud ger växten. Alltså att hitta en sån vila i sitt liv. Så att man litar på att Gud för verket framåt. Och så tar han ett exempel från en annan liknelse som Jesus använder i Markus 4. Jag kan slå upp där. Då har Jesus talat om såningsmannen som går ut för att så. Och det är klart att en huvudpoäng med att han går ut och så med den här liknelsen, det är ju såningsmannen, det är ju Jesus själv som sår Guds ord ner i våra hjärtan. En huvudpoäng är då alltså att det växer sedan. Precis som sådden växer upp av sig själv. Gud sköter det. Så skulle vi också lita på att Guds verk äger rum i våra liv. Och sen så tar han till med en liknelse till i vers 26. Som säger samma sak. Alltså det är en huvudtanke. Jesus sa, så är det med Guds rike. Som när en man sår sin säd i jorden. Sen sover han och vaknar. Nätter och dagar går. Säden spirar och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sen ax, sen fullmatat vete i axet. Men när grödan är mogen kommer han strax med skäran till skördetiden är inne. Alltså, när det står här, av sig själv, vers 28, ger jorden gröda. Så heter det på grekiska automate. Alltså automatiskt bär jorden sin gröda. Och då menar Jesus att så ska det också vara med det andliga arbetet. Den andliga verksamheten i våra sammanhang. Det ska verka i sig självt. Det här är ju minst sagt lite rannsakande. Lite besvärligt skulle man kunna säga. Jag vet hur det var när barnen var små. De hade satt någon tulpanlök i lekskolan. Så kom de hem med den där krukan. Och det var ju bara jord och ingenting annat. För tulpanlöken hade man ju grävt ner så den syntes inte. Men de berättade vad de hade gjort, barnen. Men vet, varje dag var de där och pillade för att se om den där löken verkligen var kvar och hur långt den hade kommit. Så är det också med oss. Vi tar emot Jesus Kristus i våra liv. Men vi är inte tålmodiga. Vi har inte den tilltron till honom att det andliga livet växer automatiskt. Utan vi bekymrar oss för vårt andliga liv. För vad vi ska tycka, vad vi ska tänka, hur vi ska uppträda. Och även när det gäller andliga verksamheter. Så handlar det ju mycket om hur vi förbereder oss. Och om vi får frivilliga som ställer upp. Och om vi har pengar som räcker. Och om talaren är tillräckligt känd. Och jag vet inte allt. Allt det där som vi sysslar med har ingenting att göra med Guds rike. Absolut ingenting att göra med Guds rike. Så ibland så tänker jag med förskräckelse på vad är det vi håller på med egentligen. Det här är också en drivkraft som ni förstår. Utom att jag tycker att det är hemskt roligt att ha bibelförklaringar. Så är det faktiskt den tron också att jag tror att det är meningsfullt. För Guds ord förkunnas och undervisas. Där händer det saker. Och det tror jag det gör när vi tar Guds ord på allvar. Och det räcker. Vi behöver inte ha någon annan verksamhet. Sen är det ju upp till var och en så att säga hur man förvaltar trons gåva och ordet. Titta också i första Korintierbrevet, tredje kapitlet. Där talar Paulus om församlingen. Om församlingen i Korint. Och han talar om vad som händer där. Och så påminner han dem om hur det gick till. Och så säger han i vers 5 att Apollos och Paulus, ja visst, vi har ju varit där. Vers 6, jag planterade och Apollos vattnade. Men Gud gav växten. Den som planterar betyder ingenting, inte heller den som vattnar. Det kan man ju kanske i och för sig diskutera. Men det är klart att om Gud inte ger växten så spelar det ingen roll hur mycket man planterar och hur mycket man vattnar. Allt beror på Gud som ger växten. Sen om vi nu tänker så om vårt eget andliga liv och om livet i församlingen och församlingens verksamhet i biologiska termer. Så vi tänker att Guds ord sås i församlingen. Guds ord växer per automatte och vi vattnar och sköter om det. Om vi tänker så, då borde vi också anpassa verksamheterna därefter. För då börjar man tänka så och förstå församlingsarbetet på det sättet. Då skulle församlingsarbetet syfta till att underlätta växten. För det är ju ändå så att när någonting är sått så behöver du behöver ha solljus. Det behöver vara näring ska tillföras eller vatten. Det behöver finnas luft. Och vi som är som trädgårdsmästare plötsligt allihopa. Vi får ju då se till att det finns frisk luft och att det vattnas och att det finns näring. Och att man talar trons ord till varandra och så vidare. Det är vad vi kan syssla med. Och så ger Gud växten. Här i första Korintierbrevets tredje kapitel hade de ägnat sig åt motsatsen. Det var några som höll sig till Apollos och några skulle hålla sig till Stefanus och några skulle hålla sig till Paulus. Och det var därför som han säger. Man gjorde alltså motsatsen. Istället för att se hur Guds ord hade planterats i deras gemenskap. Hur det hade förändrat deras liv och hur gemenskapen hade byggts upp genom Guds ord, genom Guds ande. Och istället för att samspela med den växten så motarbetade man i sitt oförnuft. Och där finns ju som sagt var mycket att säga om den saken också i vår tid. Det finns ett ställe till som handlar om sådd och skörd som kan vara värt att kommentera. När vi ändå har så gott om tid. Och det är Galaterbrevet 6. Där... Ja, det är mycket med det här hörni. Så att, hur ska vi säga här nu? Alltså saken är den att Paulus har i Galaterbrevet undervisat om att det är evangeliet och inte laggärningarna som har gjort att de har blivit kristna och som har gjort att det har skett tecken och under ibland dem och att allting såg så lysande och bra ut. Och så har det då gått dåligt. Så han undervisar dem och påminner dem om att det är evangeliet som ska vara verksamt ibland dem. Och så kommer man till kapitel 5 och 6. Och då ska han försöka besvara frågan på vilket sätt vi ska tillämpa evangeliet. Ja, vad ska då vi göra? Eftersom nu allting går automatiskt, vad är då våran sak i det här? Och då svarar han på det ifrån kapitel 5, vers 13. Och nu så kan vi inte gå igenom det. Men i vers 19 till 21... talar han om köttets gärningar. Och vers 22-24 talar han om andens frukt. Det är alltså resultatet av två olika slags liv. Redan här skulle jag vilja justera en del förförståelser som jag möter. Därför jag möter ibland den förförståelsen att när man är kristen, ja, då gör man köttets gärningar och så har man andens frukter. Alltså som jag sa förut, man är kluven. Man har ett delat liv. Och så försöker man minska ner köttets gärningar och öka på andens frukter. Detta är inte kristet betraktelsesätt. Det Paulus gör här, där han visar på hur köttets gärningar är ett utslag, ett resultat av ett icke-kristet sätt att leva. Det är en livsstil som följer av ett icke-kristet sätt. Och andens frukt, det är ett resultat av att man vandrar med Herren ett odelat hjärta. Det betyder inte att inte jag skulle kunna göra köttets gärningar, men när det händer, då bekänner jag det i min syndabekännelse. Och Gud tar bort det. Men jag har inte två agender i mitt liv. Och så kommer han då in i det sjätte kapitlet och säger i vers 7. Och då talar han just fortfarande om det här. Låt inte lura er. Gud kan man inte förakta. Vad man sår får man också skörda. Sår man i köttets åker så får man skörda fördärv av köttet. Sår man i andens åker så får man av anden skörda evigt liv. Låt oss inte förtröttas att göra gott. Samma sak här med den där förförståelsen, det här missförståndet. Då finns det de som säger, jag har själv hört den här undervisningen. Ja, nu är vi kristna. Nu gäller det att jag sår i anden. Det vill säga att jag gör de fromma och rätta och riktiga gärningarna. Läser mycket i Bibeln och ber mycket. Därför att om jag sår i anden så växer då andens frukt fram. Och parallellt med det så ska jag minska köttets gärningar. Och akta dig om du gör köttets gärningar, för då blir det illa. Och det står ju så också i 5 kapitlet att den som gör köttets gärningar, vers 21, får inte ärva Guds rike. Aha, hur hänger det här ihop nu då? Ja, det hänger ju inte ihop alls, va? Utan det bygger på ett missförstånd. Som om det vore ett val att antingen så i anden eller så i köttet. Så tänker inte Paulus. Paulus tänker så här. Nu har ni blivit kristna. Nu vandrar ni i gemenskap med Gud. Gud är den som verkar i era liv. Och ni är kallade till att få evigt liv. Ni kommer att få evigt liv. Ni har redan nu tagit emot evigt liv. Ni är på väg till himmelen. Ja. Och så gör de goda gärningar, de här första kristna. De gör goda gärningar. Så tycker de så här. Nej, jag tycker inte att det här gör någon skillnad. Jag försöker tänka på Gud och göra goda gärningar. Men jag märker ingen skillnad. Och så frestas man till att ge upp. Då så säger Paulus här, nej, ni ska inte ge upp. Och så kommer hans poäng. Gud har sått i er. Ni har fått andligt liv. Och eftersom han har sått det i er så kan ni vara säkra på att andens frukt kommer fram. Ni kan vara säkra på att ni kommer till himmelen. Därför ska ni inte tröttna att göra det goda. Det är hans argument. På samma sätt som om när man sår morötter eller sätter potatis. Ja, då är det morötter som växer fram. Och så är det potatis som växer fram. Gud har sått in Jesus Kristus i er. Andens frukt, evigt liv växer upp. På något annat sätt kan det inte fungera. Det här med att du skulle ha lite anden och lite köttet och så vidare. Det här kluvna tänket existerar inte i Paulus sinnevärld. Och definitivt existerar inte att det skulle vara någon valsituation för dig. Du har väl inget, du som har lämnat ditt liv till Jesus Kristus och bekänner honom till Herre. Du kan väl inte välja att göra synden. Du har ju redan valt att göra icke-synden. Så vandra då i det. Ja, men jag är inte fullkomlig. Nej. Men du också med dina missgärningar ska du tjäna Gud. Också det ska bäras fram inför Gud. Odelat liv. Har vi inte den här grundsynen att våra liv är odelade, så blir det väldigt svårt alltså när man kommer till tillämpningen av det kristna livet. Så gå inte på den där undervisningen som säger att nu gäller det, om jag läser 5 kapitel om dagen, då blir jag frommare än om jag bara läser 2 kapitel om dagen. Det är bara trams. För det kristna livet handlar inte om hur många kapitel du läser eller hur mycket du har bett. Utan det handlar om vad Gud har sått in i vår gemenskap. Han har sått in Jesu Kristi herravälde i ditt liv och i vår gemenskap. Gör det därför inte bekymmer. Han som har börjat ett gott verk, han ska också fullborda det. Om vi tittar nu, nu måste vi tänka på att avrunda den här kvällen. Så tillbaka till Matteus 6. Så menar jag i den 33:e versen så finns själva nyckeln till det jag har talat om och till för att kunna förstå Jesus. Han säger sök först efter Guds rike och hans och Guds rättfärdighet. Så ska också allt det andra bli er givet. Alltså om vi ägnar vår tid och vår kraft och vårt intresse och vårt hjärta och vårt liv och våra pengar och allt vad det är, våra relationer till att söka Guds rike, då kommer det ordna sig med resten. Om du låter Gud vara närvarande i livets alla områden och särskilt de som du vill dölja för honom, för också där, det är ju inte dolt för honom hur som helst. Så om du bara kan bejaka att det också finns sånt som är sjukt hos dig, men att du ändå låter Gud ta hand om hela dig, då ordnar det sig med resten. De här som lyssnade till bergspredikan, de var bekymrade över och tänkte, hur ska jag kunna vända andra kinden till? Och jag skulle ju aldrig gå 2 mil om någon tvingade mig att gå 1. Och jag kan ju inte vara fullkomlig som Jesus säger. Svaret på denna förtvivlan är, låt Gud ta hand om allt, så ordnar det sig med resten. Och har man inte förstått att detta med att söka Guds rike först och att ta emot Guds rike först, att det är det som är nyckeln till allt det andra, och så är det svårt att följa med i Jesu undervisning, för att inte tala om de tillämpningar som Paulus har. Det blir ju så kluvet så att många kristna har det ju jättekämpigt med det här. Låt mig få säga några saker avslutningsvis om de här förmaningarna. Det började med ordet därför. Jesus säger därför gör er inte bekymmer. Paulus säger därför så ska ni inte synda, utan därför ska ni leva sig i. Varför säger han så? Inte därför att vi skulle vara kluvna, men därför att det faktiskt finns en möjlighet för oss att välja fel. Vi är ännu icke framme. Vi är ännu icke fullbordade. Det finns fortfarande ett visst utrymme för oss att gå fel. Därför behöver vi förmaningen. Vi är inte färdiga. Första skälet till att vi behöver förmaningen, det är alltså att det finns risker med själviskheten som finns inom mig. Inled mig inte i frestelse. Låt inte själviskheten växa sig för stark hos mig. Alltså det finns en risk hos mig. Jag måste vara leva vaket och nyktert. Jag måste ju vara den som söker Gud. Jag måste ju vara aktiv i den relationen. Om jag börjar gå min egen väg, då är det fara och färde igen. Det andra skälet är att eftersom Gud har gett dig sin helige ande. Han har gett dig ett nytt liv. Han har gett dig sin helige ande som är hjälparen. Så finns det ju faktiskt möjligheter att bejaka förmaningarna. Det är alltså inte moralism. Det är inte så att Paulus skriver dig på näsan. Utan han vädjar till anden i dig. Du har en ny förmåga. Du har trons gåva att följa Kristus. Det tredje är ju att vi behöver förmaningen. Just därför att vi inte är framme. När du läser förmaningarna, om det är från Jesus eller Paulus, så säg tack gode Gud, det här behöver jag höra. Istället för att sitta och sura till och tycka att han moraliserar. Tack gode Gud, det här behöver jag höra. Bejaka också det. Amen.